Du lyssnar på en oberoende podcast där vi gör allt arbete själva.
Och det innebär ju förstås då att det inte står någon annan bakom och pekar vart vi ska ta vägen med den här podden, utan vi bestämmer helt och hållet själva. Vi vill bara göra en så bra podd som möjligt för lyssnarna.
Precis, och skulle du då vilja stödja oss så kan du göra det via patreon.com, bara att söka upp The Making Of där, eller via Swish nummer 123-211-7299.
Och numret är kopplat då till vårt bolag Blue Zombies, och står det så, då har ni kommit rätt. Välkommen till The Making Of.
En podcast om hur världens bästa filmer har kommit till.
Jag heter Stefan Bäckström Vogt.
Och jag heter Fredrik Hillebrand. I dagens avsnitt ska vi berätta om hur en 90-talsklassiker fick en trög start men sedan växte fram till att bli en kultfilm i dess rätta bemärkelse och startade en helt ny genre.
Vi ska avsluta berättelsen om The Big Lebowski. Vi har ju tidigare konstaterat att bröderna Coen då höll sig väldigt strikt till sina manus, och det gäller också budgetar och inspelningsplatser. Det finns en linje där helt enkelt. Produktionsledaren för The Big Lebowski var mäkta imponerad över att de faktiskt kunde avsluta inspelningen dagen innan det var planerat. Det hade han aldrig hört talas om i något annat sammanhang. Det var inte som när Dennis Hopper och Peter Fonda firade av avslutningsfesten och sen insåg att de hade glömt att spela in en av nyckelscenerna.
Nej.
Är det ordning och reda? Ja. Två professors barn, helt enkelt. De hade också med sig det som David Lynch lärde sig av Dune då, alltså vikten av Final Cut. En lägre budget gjorde att de fick hållas med Final Cut, något som de haft med sig i hela sin karriär, och som retade gallfeber på Warner Brothers när bröderna vägrade att spela in nytt material då för Hudsucker Proxy. Innan inspelningen startade så repeterade skådespelarna i flera veckor med varandra för att få alla och man att sitta då. Bröderna hade ju för avsikt då att filma det mesta av filmen i ett statiskt three shot, det vill säga med Dude, Walter och Donnie från midjan uppåt i samma bild. Det var helt enkelt enkelt och fungerande, och det var ju liksom för att man i så hög grad som möjligt skulle få dialogen att flyta. Och det är därför också för övrigt då som vi har ganska mycket klipp ifrån filmen i det här avsnittet, för den är så dialogdriven och väldigt tacksam att köra en podd som den här.
Ja.
Om man säger. Då, de har ju då repat och repat och repat för att man ska få känslan då av att det är avspänt och improviserat, fast det inte är det. Inspelningen startade då den 27 januari 1997 och tog 11 veckor. Och man spelade in mycket då på location i Los Angeles. Det är lite roligt för fiket då som The Dude och Walter sitter på är faktiskt ett legendariskt fik. Det heter Johnny's Coffee Shop. Och vet du vad det är som är speciellt med det?
Nej.
Det är helt enkelt att det inte är ett riktigt fik. Det är inte öppet för allmänheten utan hyrs bara ut för filminspelningar. Så det är alltså som ett kulissbygge, fast inte en studio utan mitt i Los Angeles. Så det är alltså samma fik då som i Reservoir Dogs eller American History X och Gone in 60 Seconds, alltså 90-tals klassiker får man säga. Och en massa andra filmer också. Men, och numera så är den K-märkt och tillhör då Los Angeles County Museum of Art. Mm. De spenderade 3 veckor på bowlinghallen då, Hollywood Star Lanes på Santa Monica Boulevard. Men tyvärr då, för den som vill pricka in den på sin LA semester, så har jag dåliga nyheter. För den revs bara 4 år efter filmens premiär för att ge plats åt en skola. Vanlig stadsplanering. Jeff Bridges då, ständiga fråga till bröderna Coen inför varje tagning var: "Did the dude burn one on the way over?" Ofta var svaret ja, han har rökt på. Varpå Bridges då gnuggade sina ögon röda. Så var de redo för action.
20 grand, man. And of course, I still get to keep the rug.
Just for making the handle?
Yeah, he gave dude a beeper. Also, whenever these guys call...
What if it's during a game?
Oh, I told him if it was during league play...
What's during league play?
Life does not stop and start, you know, at your convenience, you miserable piece of shit.
Bröderna Coen var ju otroligt samspelta, och även om Joel då stod som regissör för filmen och Ethan som producent, så gjorde ju båda delarna, så att säga, och alla visste ju om det. Anledningen till att det var uppdelat på pappret då, och på affischer och allt material då, var ju att det var regler som var stipulerade av Screen Directors Guild of America, som var till för att liksom förhindra att regiämbetet devalverades i signifikans. Det skulle vara en stark regissör, en tydlig kreativ kraft. Och det enda undantaget i den här regeln var om regissörerna var en etablerad duo inom citationstecken då. Och det blev ju bröderna Coen då först 2003 när de regisserade sin 11:e film, The Lady Killers. Då var de etablerade. Då fick det stå att den var regisserad utav både Joel och Ethan Coen.
Ja, då hade de gått sina kilometer tillsammans där.
Ja. En liten utvikning, du vet väl att alltså de har ju skilts åt under några år här liksom.
Ja, just det. Ja.
Så att, men nu så verkar det finnas någon form av öppning, för jag tror att Joel Coen ville sluta göra film helt enkelt.
Jaha,
han har lagt det på hyllan, men nu är han tillbaka då med Macbeth-filmatisering tror jag.
Tänk att det var det som skulle locka dem tillbaka.
Ja. Ja. En annan anekdot förresten är ju liksom att de, ja, möjligen så är det lite fuskigt eftersom de är två då, tangerade rekordet för flest Oscars-nomineringar för samma nomini så att säga. Och det var ju med No Country for Old Men då bröderna då nominerades i inte mindre än 4 kategorier. Bästa film, alltså producentpriset då, bästa regi, bästa manus på förlaga och bästa klippning. Men i mitt tycke så är kanske Orson Welles rekord då från 1941 med Citizen Kane kanske mera cleant då, eftersom han var ensam då och nominerades för regi, manus, manliga skådespelare och bästa film. Det kanske slår lite högre än
kanske. Ja, det är bra. Det
är väldigt. Men han var själv framförallt. Ja. Roger Deakins kom fram som dokumentärfotograf hemma i England då på 70-talet och växlade sen över till musikvideo på 80-talet för att sen därefter skifta över till långfilm på 90-talet. Och en av de första filmerna som han fotade var Bröderna Coens Barton Fink. Och den gjorde ju stort väsen av sig, inte minst för sitt spektakulära foto. Mm. Och sen dess så har han ju varit brödernas då förstahandsval vad det gäller fotograf. Och Deakins då, han är ju 73 år nu, har ju en otroligt imponerande meritlista med mycket av Sam Mendes och Denis Villeneuves filmer. Mm. Och de senaste åren då vunnit Oscar för bland annat Blade Runner, eller inte bland annat, det var det, utan han har vunnit Oscar för Blade Runner 2049 och 1917. Och här har vi då Bröderna Coen prata om hans betydelse i samband med The Big Lebowski.
We've done 4 movies with Roger Deakins as the cinematographer.
Well, it's funny, we met Roger specifically. The way we started working with Roger is when we did Barton Fink. We were shooting a movie in Los Angeles, non-union. And for that reason, we... but on the other hand, we wanted to work with someone whose work we knew and liked, as opposed to someone who's just starting out, and that sort of meant a foreign DP who wasn't in the unions in the United States. So we went, we'd seen Roger's work, I think, on a number of things, but in particular the Mike Figgis movie, Stormy Monday, I think was the last one we'd seen before we talked to him. And we met Roger and liked him and hired him to do that movie, and we've been working together since then. Roger is just, he's one of the, top, three or four DPs working in the world right now. I think he's like, there's nobody better than Roger. He's, and just personally, we get along really well, so. It's been a good collaboration.
Några veckor in i inspelningen då så åkte de ju då till en flygplanshangar utanför Los Angeles för att spela in drömsekvenserna. Och Fredrik, kan du beskriva dem?
Ja, jag kan i alla fall försöka, men det är ju en ganska udda dröm han har, The Dude. Den tycks ju kombinera både världsläget och hans hobbyer, bowling och damer. Det börjar ju då som en kortfilm eller en musikvideo. Drömmen har ju till och med sin egen credit och är regisserat av filmens porrfilmsregissör då. Han får sina bowlingskor av Saddam Hussein och sen utspelar sig någon form av danssekvens med en massa damer med huvudbonader som är som plymer men utformade då av bowlingkäglor. Och Julianne Moore har någon form av BH som ser ut som såna överskurna bowlingklot med tre hål i. Och sen bowlar sig då The Dude ut på banan där han liksom svävar in mellan benen på de här kvinnliga dansarna innan hans kropp då genomför någon form av strike. Och så avslutas drömmen då med att The Dude plötsligt jagas av de tre tyska nihilisterna som iförda en form av röd helkroppstrikå och gigantiska saxar som de klipper med i luften. Så det som börjar så vackert slutar som en elak mardröm. Stackars dude.
Alltså Fredrik, du nämnde ju liksom kopplingen till Kafka här i förra avsnittet, var det väl, ja. Samman med Barton Fink. Och en av Bröderna Coens kännetecken är att något som de har börjat kommit att kalla för ett Kafka break. Och uttrycket kommer ju då dels av liksom att Kafka förstås är en av deras inspirationskällor. Barton Fink då, som sagt, har ju tydliga drag av det. Men också då förstås att det anspelar sig på ett coffee break. Och ett Kafka break då innebär ett stilbrott. En viss bit in i filmen så bryter de stilen. Och i Miller's Crossing så är det ju drömscener med flygande hattar. Just det. Och i Barton Fink då så förvandlas ju berättelsen mer och mer till en dröm tills allt ihopa spårar ur, så att säga. Och i Lebowski så har vi då The Dudes märkliga drömmar i form av en porrmusikal.
Ja.
Vi lyssnar. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. Och det här greppet då med ett abrupt stilbyte kan ju tyckas gå emot det här sömlösa Hollywood-berättandet. Men samtidigt så är det ju en hyllning då till det klassiska Hollywood. För direkt när ljudfilmen slagit igenom i början på 30-talet så blev ju musikalen en väldigt populär genre. Men så populär faktiskt att även vanliga filmer, ofta komedier, kunde ju ha inslag då med kanske en scen i filmen där de bröt ut i sång och dans. Så elementet kan ju sägas vara hämtat ifrån den traditionen. Men även då från Chandlers romaner som ofta innehåller hallucinationer och drömska inslag.
Mm.
Sen är det ju väldigt märkliga musikalscener eller liksom de här sekvenserna då som vi har pratat om. Alltså mycket av den här uppseendeväckande kostymen och koreografin är ju kanske inspirerat utav Busby Berkeley, eller?
Ja, nu ser du kanske. Det tror jag nog man kan lägga sig ganska fast på att det är Busby Berkeley var en amerikansk koreograf som gjorde fullständigt banbrytande koreografier under 30- och 40-talet. Han är mest känd för de här stramt synkroniserade koreografierna filmade uppifrån som bildar de här kaleidoskopiska mönstren då. Och när det kom så är det helt nytt och satte nya standarder för koreografi på film. Och samtidigt så är ju stilen då så unik och specifik att det antingen är liksom, antingen är det så Busby Berkeley eller så är det någon kopia eller någon hyllning då som i det här tillfället. Så den referensen är så tydlig att man inte ens behöver säga att det är en referens. Den är liksom, den är så uppenbar.
Ja, det kanske får jag nog ångra.
Det var nog ett tilläggsord som slank in bara.
Så var det. Det var ju en massa rolig rekvisita och spännande kostymer i den här hangaren då, där de spelade in drömscenen. Så Jeff Bridges passade på att bjuda in sin familj. Så hans fru och döttrar då på 6 och 9 år fick se pappa på jobbet, helt enkelt. Och det, jag måste ju säga att den här historien klingar lite falskt. Men jag måste dra med den ändå. Liksom. För enligt sägnen då. Enligt Jeff Bridges själv så visste han inte att det var just den här dagen då som de skulle komma och filma den här sekvensen när The Dude svävar fram då mellan benen då på en rad kvinnor i korta kjolar som står bredbent. Så Bridges skulle ju då åka mellan deras ben och reagera storögt på det han ser. Det var helt enkelt inte barntillåtet. För att Bridges då skulle kunna ligga på en skateboard och rulla fram mellan benen då, så krävdes det att kvinnorna stod väldigt bredbent och de behövdes väldigt långa ben också för att han skulle kunna rulla där under. Och vi kan väl lyssna på Jeff Bridges själv när han berättar sin version av den här historien.
Ja, låt oss göra det för att det finns en version till.
Yeah, my, you know, I always like to include my, I told you about my wife being such a part of my work, and I always like her to come to the set, you know, whenever she wants, but at least once for a shot, you know, and she hadn't come for the Lebowski show, so I figured, oh, this is going to be the dude's dream, you know, it'd be kind of a Busby Berkeley kind of, you know, thing, and this will be fun for the girls. They were all, you know, maybe 6, 8, 9, something like that, and Sue would be wonderful. And then as we're preparing the scene, I realized, no, it's not the Busby Berkeley scene that we're shooting, or that was kind of later in the day, but the first scene we were shooting that day was the scene where the dude flies under the bowling pin Corinnes, you know, that's what we called them, these girls with the big bowling pins on their head, between their legs, you know, and he's looking up at their, you know, the vaginas of all these bowling pin Corinnes. And so I said, why did you invite your wife and children to stay? What a dumb thing to do. And there they are. And I say, well, all right. You know, so well, no, I'm telling it. So I say, I figure I'm going to get with the program and, you know, just relax and stuff. And so I go up to the, I have a wide lux camera. I'd like to take pictures of, you know, while I'm making movies. And I go up to the main dancer, you know, the first one I'm going to look up inside, you know. And I say, you know, do you mind? This is a great photo opportunity. Do you mind if I take a picture, you know? And she looks at me and she says, by all means, dude. And I go, huh, this is very weird. And I get on my little skateboard, and I got on this skateboard, and I'm getting ready, and I got my camera like this, and I lean up, and okay, and this is a rehearsal, you know, and I'm being pulled, and I snap the camera, and I say, my God, that woman has a huge tufts of hair coming out of her leotard. Just the pubes are just, you know, insane. And then I go to the next one, and they're even more glorious, you know, just
no underwear.
You know, I'm saying, my God, you know. And finally, I find out that the girls went to the makeup man and shoved, you know, crepe hair into their leotards. And thank God.
They were all wearing merkins. My.
Ja, det är ju en ganska märklig historia. Och alltså han fotograferar alltså kvinnornas eller männens underliv då. Och de tycker att det är okej. Och liksom de här pubishåren. Jag tycker bara att vi kan lyssna på Conan O'Briens reaktion på den här för att få lite jämvikt att säga.
Ja, jag tycker det också.
I'm not going to help more, you out
they're
at
more
all
tough.
Story.
It's like more ornate and it's just, you know, and then the next one is, you know, it goes more and it's the whole, you know, it's the forest. It's like the... And what they had done, they went to the makeup man and had crepe hair. You know,
All right, so they're playing a joke on you.
And thank God my wife, Sue, and my girls, they were all into, you know, in on it. So joke on the beard.
They were, the whole family was in on this joke.
Yes. Now.
What kind of family is this? We sure showed our old man. Was under those vaginas, we had this trick.
Somewhere, I think on my site, I believe, I have that pictures available for anyone who wants.
Yeah, you guys go look that up, or girl.
Jag har också sett en intervju med Bruna Cohen där de berättar att det inte var fysiskt möjligt att rulla in mellan benen, så att de fick ju fejka det där. Så att jag tror att Jeff han älskar en bra historia och han har skruvat upp den här till 12.
Man önskar ju att det var sant att han hade sin liksom. Ja, mycket märkligt. Nej, jag visste också det att det blev digitala effekter. Det ser man ju faktiskt när man ser filmen till slut också på så, men ja.
Ja, historien är bra.
Historien är bra och det alltså de har definitivt spelat in det så, men det andra kanske man kan ta med en nypa salt.
Ja.
På temat då om hur ordentliga Bröna Coen är så kommer det ett vittnesmål här från klipparen Marco Constanzo som även klippt några av Martin Scorseses filmer. Och han sa att när en liksom Scorsese-film kommer till klipprummet så handlar uppdraget om att klippa ner den från 3 timmar till 2. Och det var väl på den tiden som en Scorsese-film bara var 2 timmar lång. Nu handlar det väl kanske mer om att klippa den från 5 till 3 timmar. Då när Bröna Coen då kommer in med sin grovklippta version så handlar uppdraget om att korta den från 1 timme och 45 minuter till 1 timme och 43 minuter. Så de vet vad de vill ha helt enkelt och spelar in precis just det. Sa jag att de var söner till 2 professorer förresten?
Jag nämnde det och du har bevisat det flera gånger.
Ja, vi nämnde ju Roger Deakins tidigare då och en annan trogen Coen-medarbetare som bör nämnas här då är ju förstås Carter Burwell som har gjort ett annat oförglömligt musiktema till Coen-filmer. De debuterade faktiskt på samma film då, alltså Blood Simple, och Burwell och Coen-bröderna har ju sedan dess då följts åt i alla brödernas filmer utom de 2 som har folkmusik som soundtrack. Vi kan väl köra ett litet axplock här. Så vi kan börja med Miller's Crossing.
Låt oss lyssna lite på Fargo också.
Soundtracket är inte lika centralt i The Big Lebowski som i de tidigare filmerna, då det ju används en del popmusik också. För övrigt, Fredrik, vet du vad han lyssnar på? Lebowski eller alltså The Dude? Vem är hans favoritartist?
Jag vet att han lyssnar på Bob Dylan i alla fall.
Ja. Nej, men han nämner i filmen tror jag i alla fall. Creedence återkommer ju
vid
3-4 tillfällen tror jag.
Ja, just det. Nej, det stämmer visst. Ja. Men jag vet att han har kommit och spelat den Dylan-låten på en sån här Lebowski-fest senare. Men det återkommer vi till.
Ja. Ja, men här är en liten klipp ifrån The Big Lebowski-soundtracket. Vi kan väl också lyssna på en annan bit som kanske är lite mer Henry Mancini-inspirerad.
Mm.
Ja, men ganska precis ett år efter inspelningsstarten då, så hade The Big Lebowski premiär. Det var den 18 januari 1998 på filmfestivalen i Sundance, där de hade då en tradition att öppna sina filmer. Antingen så var det i Cannes om filmen togs ut till tävlan, som det var med Barton Fink och Fargo. Eller så var det då Sundance, som de ju vann pris med Blood Simple, och de hade även öppnat Hard Sucker Proxy där. The Big Lebowski visades också på filmfestivalen i Berlin innan det var dags för den amerikanska premiären den 6 mars 1998. Vad var det som Lebowski hade att tävla med på biograferna då, Fredrik?
Ja, mer än någonting annat så var det ju Titanic. Den dominerade fortfarande. Ja, just det. För, ja, det här var ju då fjärde månaden i rad. Den hade ju premiär i december 97, så vitt jag minns. Mm. Så att den låg ju som en matta över biografvärlden fortfarande. Men det fanns en del annat bra också. Alltså Good Will Hunting rullade här i mars. Och ja, The Wedding Singer, som ju var en sån här riktig oväntad succé. Mm. Kom från ingenstans och blev väldigt populär. Och As Good As It Gets med Jack Nicholson var också på repertoaren då. Och så även såna här stora kommersiella filmer som The Man in the Iron Mask och US Marshals. Jag tror att båda de två, när man liksom tittar på bioåret, halkar de ner lite grann i tabellerna. Men det var ju väldigt höga förväntningar till dem när de kom i alla fall. För det var ju både liksom Leo i The Man in the Iron Mask och...
US Marshals, det var ju Tommy Lee Jones och... Ja.
Och Wesley Snipes. Tror jag det.
Okej.
Okay. Ja, båda. Jag tror att båda. Men i alla fall, det var i alla fall höga förväntningar och tuff marknadsföring. Så, där, så att, ganska tuff konkurrens får man ju säga.
Mm. Ja, efter succén då med Fargo så var ju intresset för Bröderna Coen stort. Men The Big Lebowski hittade faktiskt inte sin publik. Och det hjälpte inte med att Bröderna Coen ställde upp i en intervju med i mattmagasinet Floor Covering Weekly, där de pratade om den stulna mattan och andra mattor i filmen. Ja. Och det finns alltså en weekly om floor covering, det är härligt.
Ja, det känns tydligt.
Hur många fler besökare som reportaget gav är ju dock oklart. Men Bröderna Coen då, som är mycket smarsmakande med media, gav tidningen en av sina längsta intervjuer och föreslog att de skulle posera på omslaget med den försvunna mattan. Men reporten avböjde artigt.
Ja.
The Big Lebowski spelade in då 18 miljoner dollar i USA, vilket bara är lite mer än sin budget då på 15 miljoner. Och premiären över hela världen gav ju till slut då 46 miljoner, så det var ju liksom inget förlustprojekt. Men på det stora hela så levde filmen inte upp till sina förväntningar egentligen. Det slutade på en ynka 96:e plats när box office-året skulle summeras. Bakom filmer då som Patch Adams, The Big Hit, Föräldrafällan och Joe Jättegorillan. Minns du dem?
Nej, du, det gör jag verkligen inte. Alltså.
Det var ju sorgligt att det skulle sluta bakom dem.
Ja.
Men, ja, men jag vet att du har koll på i alla fall vilka som faktiskt var de populäraste filmerna 1998.
Ja, det har jag faktiskt. Och Titanic var förstås helt överlägsen även när man summerade hela året. Och den drog in mer än de tre filmer som låg under på topplistan. Alltså de tillsammans. Armageddon, Saving Private Ryan och den där Mary var då två, kom på andra, tredje och fjärde plats när pengarna skulle räknas ihop. Och de tre gav samma som Titanic gjorde. Men det var ju också 90-talets mest framgångsrika film då, rent kommersiellt. Och ja, så vi var inne på IT förut, den var ju då 80-talets mest populära och Titanic var 90-talets mest populära. Men annars var väl inte 1998 ett sånt där riktigt kanonår, men det finns höjdpunkter. Truman Show var ju kul för att den var ju liksom lite speciellt och tog ju fast i någon form av tidsanda och paroderade ju liksom reality-tv och allt det där. Gjorde det på ett väldigt smart sätt tycker jag. Och lite överraskande, vad heter det, film också för att vara Jim Carrey vid den här tiden. Och Pleasantville var ju också en sån här film som överraskade lite grann tycker jag i sin ton. Som ju också har faktiskt tydliga referenser till det där USA som man porträtterar i Tillbaka till framtiden också. Och den tidigare nämnda Happiness är ju någon form av milstolpe i ämnesval och tilltal. Och sen skulle jag vilja nämna en titel som du har sagt otroligt många gånger under avsnittet om Tillbaka till framtiden, men då har du inte nämnt det som en filmtitel. Kan du räkna ut vad det är för någon film som du har nämnt utan att använda det som en filmtitel? Som kom 1998.
Nej.
Sliding Doors.
Ja, men självklart. Ja,
Sliding Doors Moment.
Sliding Doors Moment, ja. Ja, det hamnade av någon anledning i Tillbaka till framtiden.
Ja, precis.
Kunde jag haft. Ja, men kritikerna som helhet då var ju rätt positiva till Lebowski. Men i jämförelse med Fargo så drog den ju ett klart kortare strå enligt dem. De flesta var ju positiva till Goodman och Bridges prestationer och det var bra musik och kul dialog och roliga scener och sådär, men på det hela så lyfte det inte riktigt, menar de. Lebowski gick ner från biograferna, men så hände någonting intressant. Ett par år efter premiären så anordnade man en nattvisning av filmen på New Beverly Cinema i Los Angeles. Och det dök upp hundratals fans under visningen som citerade karaktärerna och kunde varenda liten detalj i dialogen. Och det hela blev som en happening. Och i publiken då fanns en journalist som skrev en artikel om händelsen och The Big Lebowskis trogna publik. Och artikeln gjorde att filmen togs in i programmet på en nattfilmsfestival i Los Angeles. Och det kom så mycket folk att några hundra personer helt enkelt fick vända. Så biografen fortsatte att visa filmen ytterligare 6 veckor, vilket aldrig tidigare hade hänt.
Nej, det är ganska otroligt.
Och ja, verkligen. Och 2002 då, alltså 4 år efter premiären, så anordnades den första Lebowski-fest.
Ja, idag är ju Big Lebowski nästan mer än någonting annat ett fenomen och det arrangeras väldigt många sådana här fan get-togethers med visning av filmen och folk kommer utklädda till sin favoritkaraktär och så dricks den här massa White Russians och så vidare. Och det började då i 2002 i Louisville, Kentucky i USA där det dök upp 1200 fans från 35 olika stater till den här Lebowski-fest. Och eftersom intresset då var så stort och så många kom så har det blivit då en årlig tillbakavändande 2 dagars festival. Och med den här succén då så sprids det till andra länder och andra städer också så att den flyttar runt lite grann den här festivalen. Och det händer även ibland då att skådespelarna dyker upp till de här arrangemangen. Och 2005 kom Jeff Bridges och uppträdde då med den här Bob Dylan-låten som även är med i filmen. Och 2011 kom stora delar av casten. Jag tror alltså Julianne Moore och Goodman och Steve Buscemi och de där allihopa var där i princip. Och Peter Stormare, han är ju även musiker och han har ett eget band då. Och de har såklart också uppträtt på en av de där Lebowski-fest. Och även här i Köpenhamn så har mindre såna här arthouse-biografer arrangerat visningar där White Russians ingår. Ska man då dricka samtidigt som de dricker White Russians i filmen och sådär. Och jag hittade för övrigt ett tv-inslag där det berättades om en Lebowski-fest i Älmhult 2013. Och det vore ju lite roligt om någon av våra lyssnare har varit där och kan berätta om
det. Ja, då måste ni höra av er till oss, antingen i sociala medier eller på themakingofpod@gmail.com.
Ja, det vore verkligen roligt. Verkligen roligt.
Men det har också liksom bildats någon form av religion kring den här filmen också, va?
Ja, alltså det är ju dudismen som du tänker på. Och det är någon form av liksom utveckling av taoismen där man tagit bort alla doktriner, kan man väl säga. Och det handlar väldigt mycket om att hålla huvudet kallt och vara cool i livets svåra situationer. Det finns till och med en särskild dag för The Day of the Dude, och det är då den 6 mars. Så det måste vi ju...
Ja, premiärdagen.
Ja, för den breakade religionen. Ja. Ja, men det finns så vitt jag kunnat se hela 6 böcker på ämnet dudism. Och även om det är liksom närliggande att tro att det är någon, alltså att det är ren ironi då, så finns det ett stort allvar bland några av dudismens tillhängare. Och fördelen skulle man kunna säga med dudismen är att den inte är särskilt missionerande. Jag tror inte det kommer så många och ringer på din dörr för att fråga om dem, om du gärna vill veta mer om dudismen. Och enligt egen utsago så är också religionen den långsammast växande religionen i hela världen.
Ja. Och det var lata missionärer.
Ja, precis. It makes sense, för att låta säga. Men jag skrev faktiskt upp mig idag och fick mitt diplom tillskickat. Så ja, jag skickar det till dig sen. Ah. Kommer du se att nu är jag en del av
det får du dudismen. Göra. Sukta mig.
Ja.
Ja, inte minst skådespelarna blev med tiden varse då om den här filmens kultstatus, och de blev ofta inbjudna då till cast reunions, som du sa. Här är Julianne Moore, väldigt rolig berättelse, tycker vi kan lyssna på den, om vilken status filmen har fått hos vissa av grupperna här.
It was the same kind of thing, you know. You'd walk down the street and somebody say, "Hey, you're in my favorite movie. You'll never guess what it is." And I go, "The Big Lebowski." They go, "How'd you know, man?" And then you'd pass another person on the street, and they'd be like 19, 20, and they'd say, "Oh my God, you're in my favorite movie. You're never gonna guess what it is. It's The Big Lebowski, man." So you just kept hearing it, and people would say it's the same thing. You know, they'd watched it 5 times, 10 times, 20 times. It's the only movie they'd ever watched.
Och det är nog det man lurade sig på med Lebowski lite grann då. Alla de här och man och en historia som synbarligen handlar om en man som letar efter sin stulna matta. Hur kul är det liksom? Det är liksom en flummig film gjord av 2 ytterst oflummiga upphovsmän. En av Bröderna Coens största kännetecken är ju dialogen och hur de liksom repeterar fraser och ger dem en ny mening. Det finns ju massor av exempel på det här i nästan varenda Coen-film. Här har vi några exempel från Big Lebowski. All for collective action. This will not stand. This will not stand, this aggression against Kuwait.
This will not stand, you know? This aggression will not stand, man.
Where's the fucking money, shithead?
Where's the fucking money, you little brat? Where's the fucking money, Lebowski?
Walter, the Chinaman who peed on my rug, I can't go give him a bill. So what the fuck are you talking about?
What the fuck are you talking about? The Chinaman is not the issue here, dude. I'm talking about drawing a line in the sand, dude. Across this line, you do not. Also, dude, Chinaman is not the preferred nomenclature. Asian American, please.
I didn't blame anyone for the loss of my legs. Some Chinaman took them from me in Korea.
Her life is in your hands.
Don't say
Mr. Lebowski asked me to repeat that.
Her life was in your hands!
Her life is in your hands. Her life is in your hands, dude.
You fucked it up! Her life was in our hands, man.
Easy, dude.
We're screwed now. We don't get shit. They're gonna kill her. We're fucked, Walter.
Nothing is fucked, dude.
No, man, nothing is fucked here.
Nothing is fucked!
Know that she has been banging Jackie Treehorn, to use the parlance of our times.
A young trophy wife in the parlance of our times, you know.
Sex, the physical act of love, coitus. Do you like it?
You mean coitus?
Whereas without batting an eye, a man will refer to his dick, or his rod, or his Johnson.
Johnson?
And tomorrow we come back and we cut off your Johnson.
Excuse me?
I said we cut off your Johnson!
I don't need your fucking sympathy, man. I need my fucking Johnson.
What do you need that for, dude?
You have
We're gonna cut your dick off, Larry. You're...
The word itself makes some men uncomfortable. Vagina. Her co-star in the Beaver picture?
Beaver? You mean vagina? I mean, you know the guy?
See what happens, Lebowski? You see what happens?
You see what happens? You see what happens, Larry? You see what happens? This is what happens when you fuck a stranger in the ass, Larry.
I fuck you in the ass! I fuck you in the ass! I fuck you!
I'll kill your fucking gun! No. I'll kill your fucking gun!
They finally did it. They killed my fucking car.
Hey, I'm not messing with your special lady.
She's not my special lady. She's my fucking lady friend. I'm just helping her conceive, man. And stay away from my special, from my fucking lady friend, man.
Keep your ugly fucking gold-brickin' ass out of my beach community. God, it's gonna kick your phony gold-brickin' ass. That's who I am.
Sometimes you eat the bar and much obliged. Sometimes the bar, well, he eats you.
Well, you know, sometimes you eat the bar and sometimes, you know. No, I do mind. The dude minds.
By gotcha, I will not abide another toe.
The dude abides.
Och det är ju ett effektivt sätt att göra ord bevingade. Och till exempel då det religiösa The dude abides, som man säger det också i slutet av filmen, är ju det kanske mest bevingade av dem alla. Och det är ju en referens då till predikaren i Gamla testamentet där det står One generation passes away and another generation comes, but the earth abides forever. Så med det kan man väl översätta det till The dude består, eller något sånt där. Upprepningen ger ju dialogen en stiliserad touch som ju gör att man tänker på den som just dialog skriven av Bröderna Coen. Och det skulle kunna vara ett minus och går ju delvis emot den här Hollywood-berättandet då, som ska vara sömlöst, man ska maskera saker. Men berättandet är ju så effektivt att det blir ju njutbart. Och det ger också en känsla av enhet, alltså den värld som de skapar hänger ihop liksom. Genom upprepning. Och det är inte bara dialogen då som upprepas i Bröderna Coens filmer utan även innehållet i stort. I Miller's Crossing då dras ju repetitionen nästan till det absurdas gräns då det pratas om hattar hit och hattar dit och bilder på både hattar till höger och vänster liksom. Och i Lebowski upprepas ju kameraåkningar som följer bowlingklot. Och det välkända ljudet på kloten då som rullar på bowlingbanan och träffar käglorna. Upprepningen kan ju göra att saker framstår som tydligare förstås. The Dude dricker ju drinken då, The White Russian, vid fem tillfällen i den här filmen. Och för övrigt vid ett tillfälle där han blir inslängd i en bil med sin drink.
Ja, just
och han lyckas behålla den i glaset. Det är ju det som är väldigt, väldigt roligt. Men du är ju poddens White Russian expert, Fredrik. Hur blandar man den enligt The Dude?
Ja, att det roliga med att det just är en White Russian också, det är ju att det närmaste man kan komma en glas O'boy liksom, men som man blir full av. Och så innehåller man ju hela kostpyramiden. Det är ju fett från mjölken eller grädden om man nu törs det. Man får koffein från kaloa när man får sprit från vodkan. Så att det är ju liksom hela treenigheten. Ja, det är nästan en drink man kan dricka även om man inte gillar alkohol. Men det vanligaste blandningsförhållandet då är ju då 3-3-6. Alltså 3 centiliter vodka, 3 centiliter kaloa och 6 deciliter fetmjölk. Och sen ner med det i ett low bowler glas och fyll i med is. Och, men alltså det är en drink där man kan improvisera och höfta ganska friskt faktiskt. Mm. Det är inte
men,
så.
Men det finns en sak som är viktig som också återkommer i filmen liksom. Det är för att så fort han i filmens första scen liksom, så är han inne på ett snabbköp och så tar han ut ett paket mjölk och så öppnar han det i affären och luktar på det.
Ja, han smakar till
och det på den mjölken. Och det gör han varenda gång han ska blanda sin drink. Liksom.
Jag tror att han är rädd för att det är gammal mjölk helt enkelt för att säkert ha det. Ja. Hans äckliga kylskåp liksom.
Ja. Du, hur många fax har du att det var i Pulp Fiction? Ja, det kommer du inte ihåg. Det var 267 stycken när jag kollat upp dem. Alltså 3 mindre än i Reservoir Dogs. Men faktum är då att The Big Lebowski toppar den med sina 274 fax.
Jäklar!
Du tänker bara inte på.
Nej.
Men han får ju också bastning av Sam Elliott där som säger att han inte ska använda sånt.
Nej, just det.
Så mycket svordomar. Ja, men Dude och Man låg ju också högt upp på listan. Kanske inte då Dennis Hopper högt, men ändå. 160 Dudes och 147 Man fanns med i dialogen.
Wow.
Förutom att vara en film som har dragit till sig en kult så har den ju också varit till stor del att skapa en genre. Den så kallade slacker noir-genren som går ut på att man har ett par flummar i huvudrollen i en film noir-film. Den fick alltså en massa uppföljare. Pineapple Express till exempel från 2008 med Seth Rogen och James Franco.
Ja, just det.
Ett bra exempel. Den är väldigt, väldigt rolig. Jag har faktiskt sett den 2 gånger i alla fall. Kanske 3, men 2. Så jag har sett om den. Det är ett bra betyg. Paul Thomas Andersons också då. Vi nämnde honom med Boogie Nights och Magnolia. Hans Inherent Vice från 2014 med Joaquin Phoenix är ju också ett annat exempel på den genren. Och baksmällan filmerna kanske man kan med lite god vilja liksom fösa in i slacker noir-genren.
Ja, ja, det kan man väl göra.
Med god vilja.
Ja.
Men ja, men innan vi rundar av det här så undrar jag liksom om Fredrik, om du kan berätta vad The Big Lebowski egentligen handlar om.
Alltså faktiskt har jag funderat ända sedan du frågade i början där om det kunde handla om liksom om själva verket handlade om
manlighet.
Sådär, ja, manlighet och men jag tror nog mer i sådana fall att den handlar om vänskap kanske. Om vänskap och förmågan att begå sig när man är rätt man på fel plats vid rätt tid.
Ja. Ja, men jag är inne på samma spår. Som sagt, vänskap är ju, alltså det når ju sitt klimax när han, Donnie har ju blivit, spoiler alert, dödad. Och,
han dör bara.
Ja, men han dör och hamnar... Ja, just det, han får en hjärtattack. Ja. Och så när de ska kremera honom, de har ju hans aska med sig ut och ska kasta den i vinden. Och så hamnar han ju i ansiktet.
Det är så otroligt roligt.
Och den avslutas ju då med en kram.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Det blir just liksom någon form av...
Försoning där.
Försoning, precis. Ja. Ja.
Är det för att det börjar med en otrolig vred? Du fuckar upp allting. Men, ja, nej, men det är så det är. Så att, det känns som att de inte har valt varandra, men ändå så måste de liksom härda ut med varandras liv och leva det. Så att, nej. Vi kan väl bli eniga om det, så kan väl folk skriva till oss om de har andra bud på vad filmen egentligen handlar om.
Det tycker jag. Du, vi ska passa på att säga också att vi med det här tar ett litet uppehåll, sommaruppehåll kan man säga i
några veckor, 3 veckor. Vi tar en liten industrisemester kan man väl säga att vi tar. Mm. Och så kommer vi starkt tillbaka i mitten av augusti.
Yes.
Och då är vi förstås tillbaka med en ny film också.
Vi ses då.
Gör vi. Glad sommar.